Lite efter midnatt inkommer ett samtal till SOS Alarm.
En ung flicka har påträffats medvetslös i skogen. Inledningsvis antar man att det handlar om överkonsumtion av alkohol. Men när verkligheten avslöjas tar händelserna en oväntad vändning. Hör hela avsnittet om mordet på Therese Johansson Rojo i podden Jakten på mördaren.
På Podplay.
Podden Inaktuellt. Här skyr vi inga samtalsämnen.
Ett humorprogram med en tydlig premiss. Och man ligger ofta på gränsen till vad som anses rumsrent och socialt accepterat.
Det handlar om Inaktuellt.
Det skulle man kunna tro, men det här, det vi säger här är för fan inte på skämt. Jag har ju fan menat allvar i 300 avsnitt.
Podden Inaktuellt finns på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Hej hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag heter Jan-Erik Berggren och jag står i studion med
David Jakobsson.
Välkommen hej. David tillbaks till Sverige från Italien förra veckan.
Italien förra veckan, just det. Jag har ju faktiskt varit i Sverige en hel vecka sedan dess.
Ja, det är jag som varit
ute. Det är du som har varit borta.
Ja.
Var har du varit då?
Jag har varit i Madrid.
Under en filt i Madrid.
Ja, precis. Som ja. Jag inledde ett mejl här med den gamla dängan från Galenskaparna.
Ja, roligt. På en bordell i Borås var en annan line.
Ja, det har jag inte varit. Det var rätt kul faktiskt på tal om det. För att vi var flera som pratade i telefon där under lunchen. Och då hör man då en kollega som säger jag är i Tyskland idag så jag kan inte. Mm-hmm. Och så fick jag ropa, du vi är i Madrid. Ja, skitsamma. Men... och jag svarade också Tyskland någon gång.
Ja, men det är ju så.
Vi körde en tysk bil så det kanske var därför.
Det är inte alltid så lätt att veta var man är.
Nej.
Men ja. Nu vet vi var vi är. Nu är vi faktiskt i poddstudion i Stockholm.
Ja, och vi kan väl börja med din spännande Italienresa. Jag tror att vi pratade om den i förra podden och mitt lilla debacle från Ferrari Enzo.
När du inte körde Ferrari Enzo.
Och nu fick jag inte köra nästa Ferrari här.
Ja, nej.
Men du fick köra.
Ja, jag är ju tacksam för att du inte åkte på den här. För att det är ju något speciellt att åka iväg och köra Ferrari faktiskt. Även om det här inte är en framtida klassiker som en sån, så var det häftigt.
Ja. Hur beskrivs känslan i liksom, man sätter sig i bilen? Man har ju alltid ett speciellt förhållande till varumärket Ferrari.
Det är ju något mytiskt, nästan som att det här skulle vara något slags övernaturligt väsen som ska möta då när man får den här röda Ferrari-nyckeln i handen och så går man till bilen. Men alltså det är ju faktiskt egentligen bara en bil. Det är ju inget mer än en bil egentligen. Även om det är en ruskigt tuff bil. Den här bilen som jag var körde är nu Ferrari 488 Spider. 488 är ju efterföljaren till 458. Och Spider är Ferrari-mål för cabriolet. Det här är cab-versionen av 488.
Vi ska lägga till att det här är faktiskt en kandidat till årets bil.
Mm. Vi ska prata sen om hur du ska rösta för det här. Det är en fantastisk bil. Den är ju skitläcker. Jag satte mig i den här bilen då. Någonstans söder om Bologna. Och eftersom det är en cab och sådär så såg jag framför mig hur vi skulle forsa fram på solstekta italienska asfaltsvägar. Sådär lite höst, sol, härligt.
Mellan lite vindistrikt.
Ja, lite så.
Vind i håret.
Men nu var det ju pissregn när vi satt oss i bilen. Det var Ferrari, de slet sitt hår och kollade väderleksrapporter. Och så till slut så sa de att nej, det regnade i hela norra Italien så vi är fast här. Det blir att köra här.
Men de hade ändå tänkt att du kanske körde iväg någonstans.
Ja, men de började, det är ingenting att kommunicera, men alltså det var tydligt att de letade efter en plan B. Men sen så kommunicerade de, nej, det finns ingen plan B.
Okay. Det kan ju regna något oerhört där, i det området.
Alltså det regnade fruktansvärt mycket när vi åkte iväg med den här bilen. Och det var, det tog ju lite av den första glädjen, måste jag säga. När vi hamnar i ett läge när vi knappt ser framför bilen på grund av dimma och regn. Man kryssar med en bil värd 2,5 miljoner kronor på smala vägar. Och jag var inte så sugna på att sätta den där i något räcke eller mur.
Vad hade de varit för vägar då? Det är intressant. För den behöver väl sträcka ut också, eller?
Alltså de hade valt en skön blandning av riktiga skräpvägar med massor av kurvor och massor av sådär hål i asfalten. Det var liksom helt... Det var inte alls den respekt som jag hade förväntat mig att man skulle behandla bilen med. Utan här kör vi i gropar och skit bara för att ni ska få känna hur bra den verkligen är. Liksom. Men sen var det lite motväg också. Så att den fick sträcka ut ordentligt.
Hur känns den på småvägarna? Är den stökig att köra sakta väl?
Alltså först, den är väldigt, väldigt snäll när man är snäll mot bilen. Väldigt snäll. Lättkörd och trygg känsla i bilen. Men nu var det ju då väldigt mycket vatten på vägbanan. Och motorn i den här bilen, vi snackar alltså 670 hästkrafter. Och det krävs inte mycket tryck på gaspedalen för att man ska få loss den här effekten. Då var det ju rätt stökigt. Så det var många, många sladdar som parerades, kan jag säga, under de första timmarnas körning i vattnet. Sen så, apropå dåliga vägar, så körde vi på, de har lagt upp en rutt på GPSen. De gör ju ofta sådär biltillverkarna att sådär, man får en rutt att köra så man ska komma till rätt ställe sen. Så kör vi den här rutten. Ja. Men jag har varit inledd på en väg som blev mindre och mindre och mindre. Till slut körde jag på en liten, liten grusväg. Sådär, med hur gropigt som helst, sådär, skrapade nästan i underredet sådär, och rakt ut på landet. Och det var lite speciellt i just den här Ferrarin, kände jag. Det här är kul.
Men det var rätt väg.
Alltså, GPSen var nöjd och till slut så kom jag fram. Sådär. Det var ingen annan som hade kört på den här vägen, så jag vet inte varför. Men,
ja. Det kan ju vara en parentes, men det kan ju vara så här ibland att man lite grann missar en sån här hållplats.
Ja.
Och då kan GPSerna få spel, för då ska de absolut tillbaka till den här hållplatsen.
Mm. Ja,
då kan man komma lite överallt.
Ja. Och normalt sett så använder man inte en GPS för att göra en rutt, utan man använder en GPS för att ta sig från punkt A till punkt B.
Mm.
Sådär. Ja, men i alla fall, den här bilen, man börjar fatta hur den var när det torkade upp sen längre framåt dagen. Och vi började få lite grepp i asfalten och kunna använda bilen. Och jag har ju alltid liksom sagt att det är överdrivet det här med Ferrari. Nu har jag tidigare kört bara Ferrari 360. Men så här, det är lite överdrivet det här snacket om Ferrari. Man kan ju lika bra köpa en Porsche, för det är lika bra. Men nu vill jag säga att det är något speciellt med Ferrari. Och det är framförallt...
Det är värt 1 miljon extra.
Ja, det vet jag 17. Men det är...
Men det är väl nästan så.
Den här bilen kostar ju nära 2,5 miljon om man köper den. Och det är ju svin mycket pengar. Men ja, det är något speciellt i det.
Man köper ju också något mer än bilen, får man ju säga. Man köper in sig lite i varumärket då.
Ja, men det är en
speciell... Det är något speciellt även när man ser en Ferrari på vägen. Även vi då, som ser ganska mycket olika bilar på olika ställen, så ser man en på vägen så rycker man till. På ett annat sätt än en Maserati, det är en annan nivå i sig, eller till och med Lamborghini eller Aston Martin.
Ja, det här är något speciellt. Det som slog mig med bilen var nu att det var rätt mycket folk har rynkat på sådana här puritaner, har rynkat lite på näsan åt att de nu använder turbo. I gamla 458 så var det en sugmotor, men nu har de en V8 med en dubbelturbo, och det där har rynkats på näsan åt, och folk säger att riktig Ferrari ska inte ha turbo och sådär, så där som folk brukar säga. Men den här motorn är ju helt magisk.
Men hade du någon förklaring till att de valde turbo? Är det för att komma ner i volym och upp i effekt? Eller?
Ja, typ så. Nu är motorn bara på 3,9 liter. Och så har de höjt effekten med 100 hästar. Från den lite...
Och så får de ner förbrukningen i körcykeln. För den använder inte turbon så mycket.
Precis. Riktigt, riktigt bra motor. Förmodligen den bästa motor jag någonsin har suttit i. Och de hade en ganska smart grej i kabben också. Som jag började njuta av först när det regnade. För att... Man tänker så här, nu kör jag cab, nu kommer jag få njuta av motorljudet. Hä, vi får köra upp cabbat. Då får jag inte höra motorljudet ordentligt. Jo då, det fick jag. För de har nämligen en liten bakruta som man sänker med en knapp. Så här, så man kan öppna bakrutan lite. Då får du in motorljudet, men kan fortfarande sitta skyddad från regnet. Så den där åkte jag med nerfälld hela tiden. Skittufft.
Men hur var de själva lite Skämdes de för turbon eller var de bara
öste på? Liksom? Nej, de suckade. Som jag skrev i min text, liksom, att de blir liksom irriterade om någon säger det. Typ, för de vet att de har byggt en fantastisk motor. Ja. Och det här med turbolagg som man pratar om, alltså att det ska ta lite tid innan effekten kommer. Det är helt bortbyggt i det här. Det, alltså, man pratar om alltså, sådana tidsintervall som de inte funkar. De säger själva att så här, okay, möjligen kanske Vettel kan upptäcka det.
Alltså, han har väl kört den misstänkt.
Ja, det kan man tänka sig. Och sen så var, de pratar väldigt mycket om det här med bilens responstider på olika sätt. Att allting ska vara direkt. Och bilen är väldigt direkt, framförallt i styrningen. Att den är, exakt det man gör med ratten händer med hjulen på något sätt. Exakt det vid den tidpunkten. Det är ingen fördröjning och det händer liksom, den styr inte mer än man gör eller mindre än man gör. Och så där, utan det är väldigt exakt bil.
Det där är ju svårt. Alltså allt mer blir ju, styrs av elektronik och elmotorer i på alla möjliga sätt. Och då är det svårt att bygga in den där samma känsla som jag skämtade. Vi körde ju, eller kan jag komma till det, jag körde Audi Q7. När vi körde den på el så var det lite speciell. Känslor så pratade vi om det här kontakten, alltså responsen i gaspedalen. Att den får inte bli för direkt. Det får inte bli för lätt att trycka på gasen. Man ska liksom överhuvudtaget kunna känna det här gasvajern löpa i
precis.
Det ska vara det är det man vill åt, men det får inte vara för trögt och det där är inte helt enkelt att bygga in.
Nej.
Och absolut inte i styrning och växling och sånt.
Och sen så är det olika människor som tycker och tänker. Det är ju det är där någonstans också. En människa tycker att det här känns som att den här växelvajern sträcks ordentligt. Och en annan tycker nu är det för mycket liksom. Ja.
Och där är ju väldigt stor skillnad mellan USA och Japan och Europa.
Du, jag vill prata lite mer om Ferrarin innan jag släpper den. Den har nämligen en växellåda som är helt magisk bra.
Bättre än Porsches? Som vi brukar berömma.
Porsches är jättebra, men den här är snäppet bättre. Det som jag tyckte var så fantastiskt med den, det är att lådan omedelbart fattar när jag börjar köra lite tuffare. Så hajar lådan direkt att okej, nu är vi på banan på riktigt här och nu ska vi göra växla snabbt och låta motorn hålla höga varv och så vidare. Det gör ju för Porsches PDK-låda också. Den fattar direkt att nu är det buskörning på gång, så nu är vi i busläge. Men Porsches låda tar lite tid på sig innan den fattar när jag väl har lugnat ner mig i min körning. Så den vill gärna ligga kvar lite grann på låga växlar och sådär. Ganska länge till och med. Ferrarin fattar det direkt också. Ta en sekund så fattar han, okej, han har lugnat ner sig. Så då lugnar vi ner oss. Sådär. Det var väldigt harmoniskt.
Ja, det där är ju viktigt också. Det ger ju en, som du säger, harmonisk körning och ganska lugn upplevelse i bilen. Liksom.
Det känns som att drivlinan blir liksom någon slags förlängning av en själv då. Att den hela tiden är med på noterna. Nu satt jag i för sig nästan hela dagen och växlade manuellt med paddlarna på ratten bara för att jag tyckte att det var så förbannat roligt.
Och lyssna på motorn.
Ja. För det brukar... och hittade mina favoritvarv när det lät som allra bäst. Och här bluddrar den bra när jag slår av. Och
är det lite sånt så bludder när man växlar ner?
Ja, inte på det pubertala sättet som man hittar på vissa AMG-bilar till exempel. Alltså, den brölar ju som en brunst älg liksom, en AMG-mörsa, men... Men alltså på ett snyggt, sofistikerat sätt så brölar Ferrarin när man slår av och sådär. Ja,
ja och den finns att köpa här nu då i Sverige eller?
Jag vet inte om man kan säkert beställa den nu. Det kom ett pris på den precis. Så att nu kan man väl beställa den.
Men om jag minns rätt nu, Ferrari, alltså i Sverige är väl så här jättestor andel Ferrari-bilar. De ser från att befolkningen tror jag Sverige ligger i topp. Bandel Ferrari, ja.
Jaha, det har jag missat.
Så det är jättemånga Ferraris här i Sverige.
Det finns många människor med god smak i Sverige. Alltså.
Ja, men vi ser det ju ganska mycket sådana supersportbilar, för att kalla det överlag, tror jag.
Det är ju rätt kul att vi faktiskt bara har en halv säsong egentligen att utnyttja bilen. Eller hur?
Det står många fina i garagen.
Ja,
det är eller i södra Europa kanske, där de har sina vinterstugor. Men du har ju kört en bil som jag gissar är ännu dyrare.
Ja, det har varit ganska fina bilar på sistone, måste jag ju säga. Nej, jag har kört många bilar på sistone. Alltså inte bara Toyota, Aygo och Ferrari, utan dyrare än inte. Jag har ju kört en Mercedes Maybach S500. Det är nog den du tänker på.
Det är den jag tänker på. För jag har sett massa bilder. Jag har varit bortrest då. Eller hade lite semester när ni körde runt där. Men jag har sett lite uppdaterade Facebook-bilder på redaktionsmedlemmar i baksätet.
Ja, om någon anledning så vill en viss redaktionsmedlem ha skjuts. Det här är ju kanske Ferrarins raka motsats. Måste jag ju säga.
Mycket motor i alla fall.
Ja, där är de lika. De har varsin V8-motor. Maybachen har en V8 på 4,7 liter nästan. 4,6-4,7 liter. Och det är rätt mycket effekt i den. 455 hästar.
Det är deras vanliga. Ja. Alltså den som sitter i.
Ja, den vanliga V8-an. Ja, ja. Det är ju en jättemaskin såklart. Men man hör ju inte den där motorn knappt i Mercedes. För den här är byggd för att man ska ha det så bra som möjligt när man åker bil. Det är inte byggt för att det ska vara roligt eller sportigt eller något sånt där. Utan det här är en bil som man njuter i baksätet och gärna lägger upp fötterna och dricker kaffe och tittar på tv. Och åker i 300 på autobahn, typ. Så, att det är så roligt att köra den är det ju inte.
Det är till för att den ska köras av en chaufför.
Ja, men jag tror att nästan alla som väljer att skaffa en sån där också skaffar sig en liten chaufför. Sådär. Nej, men det var rätt spännande att komma åkande den här Maybachen, för det är väldigt många som reagerar på bilen. Alltså, jag vet inte vad folk tänker, men det ser ut som att de tänker att där bak sitter nog kungen.
Ja, precis. Det är mer diplomatbil kan man säga.
Oj, här kommer säkert Beyoncé eller? Ja. Jag vet inte.
Men det är inte, vi hade ju Bentley för några, var det 2 år sedan? Eller? Mm. Är det ganska likt eller?
Fast den här är mycket bättre.
Ja, okej.
Det här är en person som fick åka med i den här bilen. En kille som tycker mycket om Formel 1. Han uttryckte sig så här. När han hade åkt i bilen satt han tyst i 10 minuter och sa han, nu förstår jag varför de vinner Formel 1. Så här, det finns en perfektion i den här bilen som man inte upplever någon annanstans. Det är så tyst och allting är så väl gjort. Varenda detalj, varenda knapp, varenda pryl är genomtänkt in i minsta detalj. Så det är en väldigt speciell känsla i bilen.
Men det är så att egentligen är det väl numera en S-klass?
Ja.
Det är ju ingen egen modellserie längre.
Nej, men det här är en lång S-klass med lite extra godis i utrustningslistan.
Eller intressant att de har dem som pressbil.
Ja, vi tackar. Det blir ju många sidor i tidningen på den. Det är kul.
Det är ju så här med pressbilarna att de är ju... Ja, ju dyrare bilar ju färre pressbilar så att säga, för de säljs ju direkt och alla som kommer till Sverige säljs på något sätt, men den här rullar väl säkert också ut i försäljning så småningom.
Den är säkert redan såld. Ja. Det är ofta sålda de här bilarna.
Och vad var prislappen på den här då?
Den är inte så dyr som man kan tro i grundpris, utan grundpriset på Maybach S-klass är 1.330.000. Men sen så kan det ju sjunga iväg ganska ordentligt när man börjar. Man behöver ju inte extra utrustning, men om man vill ha något speciellt hit eller dit så blir det snabbt.
Om man
vill
ha betansrade rutor och sånt.
Ja, eller om du vill ha den där speciella grejen i klädseln. Mm. Även om originalklädseln är helt fantastisk så finns det säkert någon som vill ha något speciellt. Ja, det går att hitta mycket kul till den. Man kanske vill ha en speciell champagnekyl och lite sånt där i det. Men ja. Häftig bil.
Ja.
Du, det är inte bara jag, det är mycket fina bilar. Du har också varit och kört fin bil.
Vi har ju kört, vi hade ju Audi Q7 med i Tannis. Men nu hade vi möjlighet att köra deras laddhybrid. E-tron. Q7 e-tron Quattro. Och den här var ju intressant att jämföra med vår XC90, eller vår Volvos XC90 T8. Så de här blir då konkurrenter fram till den dag som BMW kommer med någon laddhybrid på X5. Mercedes har väl också till sin.
Det har jag kört.
Sin GLE. Det var kul rent tekniskt också, för att de har ju valt en helt annan väg än Volvo på några punkter.
Vilka punkter?
Till exempel så satte man en 3 liters diesel tillsammans med hybrid, hela eldrivlinan.
Just den motorn är ju inget bra försäljningsargument just idag.
Jag tror att de ångrar det beslutet lite, och det har ju viskats om att det kommer en bensin hybrid så småningom. Mm. Och jag vet faktiskt inte varför de valde diesel. Det är de rätt ensamma om. Volvo valde ju det en gång till sin V60 var det, va? Mm. Men de flesta andra väljer ju bensinare. Mm. Dieselmotorn är lite dyrare att bygga och man vill ju ändå inte dra upp priset ännu mer på en laddhybrid. Den är redan dyr från början. Kan vara så att de ville få ner CO2-utsläppen några gram extra och att det var därför.
Mm. Ja, de andra sidan kunde fixa i testbänken bara.
Ja, vi vet ju inte riktigt om vad den släpper ut egentligen. Nej. Vi ska vara elaka. Nej, men nu har ju Folkvagngruppen nekat till att de har fifflat just med 3 liters diesel. Men hur som helst, så det var en skillnad. En annan skillnad är att de har lagt hela batteripaketet i bagageutrymmet eller under. Vilket då gör att man inte kan ha en tredje stolsrad till att börja med. Man får lite mindre bagageutrymme. Och när man tittar på bilen så är det ett stort motorpaket fram och ett stort motorpaket eller batteripaket bak och däremellan ingenting. Om man jämför med Volvo då, som har lagt hela sitt batteripaket i karantunneln eller i mitten på bilen. Mitten långt ner. Det tror jag också att de ångrar, eller att de helt, som de förklarar, vi fick inte plats med batteriet någon annanstans. Och det är ett litet kraftigare batteri än vad Volvo har i, om man räknar i kilowattimmar. Men jag tror att de ångrar det, och de hade också den här elbilen på plats som man kunde titta på, och där har man ju lagt batteriet i golvet mitt i. Så att det var väl bara det att Volvo bestämde sig från början att där ska batteriet ligga, och de bestämde det för länge sedan.
Mercedes har ju också batteriet tillbaka på GLE.
Ja, jag kan tänka mig att det är för att man inte har velat göra om hela plattformen. Men i nästa plattform så kommer det att vara som Volvo, tror jag.
Resultatet på Mercan i alla fall, kanske SUV-världens absolut högsta lasttröskel.
Ja, det var väldigt lite bagagerummet, va?
På GLE.
På Mercedes, va?
Ja.
För Audin har faktiskt ändå rätt mycket. Ja. Det var ändå rätt stort där bak.
Alltså, det är säkert stort där bra om man väl når upp i Mercan. Men alltså, de gör tungt lyft upp där, är nog inte något vidare.
Nej, dubbel barnvagnen ska in där då. Man kämpar.
Hova.
En annan skillnad då till Audins fördel får man väl säga var att de hade ju fixat till det som Volvo pratat om att de ska göra så småningom, med det här molnet som ska styra hur effektivt man kör hybriddrivlinan. Här finns det med från början, och det funkar så att om man ställer in navigeringen på dit man ska och kör i hybriddrift, alltså låter bilen styra när den ska gå på el och när den inte ska gå på el, så optimerar den körningen så att när du kommer fram så är batteriet urladdat. Den kör så mycket på el som den bara kan, och den vet då att nu närmar vi oss en stad, nu närmar vi oss en bilkö, nu närmar vi oss en uppförsbacke. Så att den räknar ut, det är klart att om du ångrar dig när du är 1 kilometer hemifrån och säger nu ska jag svänga iväg till affären också, då blir det lite värre. Men om du åker mellan punkt A till punkt B så att säga, då har du tömt batteriet när du kommer fram. Och det var ju väldigt smart. Man kunde också se statistik och grafik på det här, hur vi hade kört vår testslinga när elmotorn gick och när den inte gick. Och man såg väldigt tydligt att då var vi inne i en stad, en liten by, då var det el. Och här var vi ute på motorvägen och då var det lite mindre. Liksom. Så det var väldigt optimerat, hela drivlinan.
Det är bra.
Det är väldigt smart.
Jag tycker ofta navigatorer har väldigt fel när man ut åker. Vad händer om
den har fel på sträckan? Ja, det kan den ju ha. Men den vet om liksom, när det är uppförsback och sånt. Och sen kunde man ju mixa, man kan ju köra den här på... Vi körde vår testbil rätt mycket bara på el för att se hur lång räckvidd det var. Bara på batteriet. Och då märkte man när man kom in, eller man kom på en uppförsbacke, så ville den liksom inte riktigt gasa på. Alltså det fanns ett liksom motstånd för att gasa så mycket så att den måste gå över i diesel-elläge så att säga.
Okej.
Så man kunde känna, och man också, nu hade inte vi det systemet på just i vår bil, men man kunde också ha, man kände i gaspedalen när den liksom ville släppa av lite och när det var dags att ta, köra lite lugnare här nu för att nu ska vi köra på el liksom.
Både du och jag upplevde ju att det var väldigt harmoniskt övergångarna mellan eldrift och bensindrift då i Volvo XC90 T8. Var det lika harmoniskt det här systemet?
Ja, eller nej. Alltså jag upplevde att det blev lite märklig körning. Alltså det blev liksom lite mer avstånd. Det var inte den här direktheten, den här mjukheten som finns i Volvon. Utan jag tyckte att det var lite annan respons. Och det kan vara det här med mixtrandes med gaspedalen. Att bilen liksom ville berätta för mig via gaspedalen hur mycket jag skulle köra eller hur mycket jag skulle gasa. Och det blev liksom lite så här, ja, men som ett avstånd mellan mig och bilen. Det blev inte det här som du pratade om i Ferrari, den här direktheten, liksom, att bilen är i förlängning av mig. Utan det blir mer att jag sitter och kör något som vill något annat än vad jag vill.
Du har ju en ganska tung gasfot till vardags, så det kanske är bra att den håller emot lite.
Jag körde väldigt lugnt, för vi pressade ut elen ur batteriet och vi landade på, räckvidden var 3,7 mil istället för 5,6 tror jag. Men då körde vi 100 km motorväg. Mm. Alltså vi körde 100 km i timmen på motorväg eller 110. Mm. Så det var väldigt, vi var väldigt elaka mot batteriet och det var ändå bättre än många andra elbilar som jag har kört, där man märker direkt när man kör för fort att batteriet bara slukas upp liksom. Mm. Så den ska ju ha då drygt 5 mils räckvidd och det är ju bra för att vara en laddhybrid. Och jag tror med den här smarta styrningen av hur batteriet används så kommer man att köra ännu mer på el och ännu mindre på diesel. Men vi hade ju en förbrukning, nu körde vi var tre förare på den här slingan på 10 mil och jag tror vi fick en förbrukning på 7,7 liter diesel på 10 mil, det är ju rätt mycket. Men vi hade två förare som inte körde lika lugnt som jag, kan man säga. Men jag tror snittet i testgruppen låg någonstans på 5 liter på de 10 milen. Mm. Så drar det i 0,5 då.
Det är ju jättebra såklart.
För en så stor bil och vi var fem personer i den. Mm. Hela, det kan man ju tillägga att drivlinan, eldelen av drivlinan vägde ändå 325 kilo. Mm. Det är rätt mycket vikt att släppa runt på.
Mm. Var det fem pers i bilen?
Ja.
Hade de inga testbilar?
Ja, fyra, vänta, vi var tre förare. Fyra var vi. Det var tre förare på varje bil och vi hade vår PR-människa från Audi med i just vår bil. Mm. Men det var ju ändå... Jag skulle säga att Volvon är lite, faktiskt lite smidigare tyckte jag, just koppling mellan el och fossil drivningen. Till min lilla förvåning faktiskt, för att jag gillade ju vanliga Q7-diesel när vi körde den. Det känns väldigt direkt och smidigt och trevligt att köra. Mm. Men det här har de inte, ja, just den här direktheten försvann lite grann. Men ändå plus för den här smarta hanteringen av batteriet. Och det här har ju Volvo pratat om andra också, att de ska skapa den här molntjänsten som ska jobba batteriet på det här sättet. Mm. De pratade ju väldigt mycket framtid också och det är en intressant sak som ska komma med den elbilen som visades i Frankfurt är induktiv laddning.
Just det.
Och då visar de det, då är en liten platta som skjuts in under bilen och då räcker det med att parkera den över där så laddas den.
Det är typ som induktionshällen hemma i köket.
Ja, 2017-2018 till den då. Den är inte bakåtkompatibel med alla batteribilar utan det funkar på den elbilen som ska komma och framåt. Men det tror jag blir ett stort genombrott för elbilen. De pratade också mycket om att de ska bygga upp laddstolpar typ Tesla tillsammans med några andra. De har ett snabbladdningssystem tillsammans med BMW och Mercedes på gång. Mm. Så de har mycket på gång. De pratade också om den helt koldioxidneutrala bilen under hela bilens livslängd, alltså inklusive tillverkning och återvinning av bilen, ska vara helt koldioxidneutral.
Dit har de ju en bit, va?
Nej, ja, men de hade kommit väldigt långt med teknik för att hantera koldioxid, alltså använda koldioxid i tillverkning av andra bränslen och även e-bensin som de kallar för, e-diesel och e-gas. Mm. Pratar mycket om gas, det kanske den tillverkare i världen just nu som pratar mest gas. Och att framställa olika biodrivmedel utan att använda biomassa eller det som kan bli mat eller något annat liksom. Så att, när man satt där och lyssnade på allt de har på gång, så tänkte man, shit, det var den här koldioxidskandalen eller dieselskandalen kom lite olägligt. Mm. För de har ju väldigt, väldigt mycket bra saker att berätta som de kan göra liksom. Och andra sidan kan det ju också vara så att de tar tillfället i akt nu att prata mer om el och hybrider, för att då slipper de att prata diesel.
Ja, det kan väl vara klokt då.
Men ja.
Du har ju ägnat dig mycket åt framtid.
Ja.
vad var det du var uppe på? Vad igår du var på något spännande?
Ja, igår hade ju då Bil Sweden och Motormännen och någon mer arrangerat en liten debatt med våra politiker.
Okay.
Representanter från alla politiska partier, och många av dem satt, om inte alla rent av, satt i trafikutskottet.
Okay.
Och då fick de prata om bilism och vi pratade om bilism i stort, vi pratade om drivmedel och vi pratade om stadsplanering och mycket framtid. Man slås av vad duktiga de är på att prata utan att säga så mycket konkreta saker. och de var ändå väldigt, ska man säga, överens om många saker. Och det är klart att de står där och säger rätt saker inför en bilpublik mer eller mindre. Det var mycket bilorganisationer och lobbyister och journalister där som håller på med bilar. Då. Men det är en annan sak sen när det ska förhandlas. Om man ska dra några generella slutsatser, så förstår man att väldigt mycket styrs ändå av EU. Det känns som att Sverige kanske har lite gett upp att hålla på med egna undantag, utan man följer EU-lagstiftningen.
Mm.
Man pratade mycket om att det här, det är ju så att om vi vill beskatta eller subventionera ett visst bränsle, så får vi inte det hur som helst av konkurrensskäl. Och då måste man söka undantag från vissa regler från EU. Och det här är inget bra långsiktigt, utan det ger bara en viss effekt ett år, och så får man söka om och så får man hålla på med det, traggla med den här processen mot EU hela tiden. Mm. Så det vill man bort ifrån. Man kan väl säga att alliansen, eller framförallt Moderaterna, pratade ju mycket om att ta bort beskattning, alltså att inte straffskatta bilismen på olika sätt.
Inte helt otippat.
Nej, inte helt otippat. Däremot så då tyckte de att en privatpersonen måste få mer pengar i plånboken för att kunna ha råd att byta bil, och därmed så byta till en säkrare och mer bränsleeffektiv bil.
Mm.
Det var liksom huvudspåret från dem, och då kan man nu, det kan de ju ha rätt i, och så kan man vända tillbaka. Det är inte säkert att en ny bil är bränsleeffektivare om man inte styr det åt det hållet.
Nej, precis.
Så kanske man behöver viss skatt för att kunna styra dem att göra dem effektivare.
Att du fick in ordet säkerhet där är ju spännande, att man kombinerar det i alla fall.
Precis. Sen vet jag att Centerpartiets representant pratade mycket om att de varit och besökt Toyota Japan och sett deras vätgas framtid. Där hade de lärt sig mycket, det var spännande. Socialdemokraternas representant pratade mycket om att de vill ju väldigt mycket, men just nu ser ju världen ut som den gör, och nu har man kanske inte råd med några jätteinvesteringar i olika styrmedel åt olika håll. Liksom.
Mm.
Alla ville satsa mer på laddinfrastruktur. Vänsterpartiet, inte heller helt otippat, tyckte då, om man generaliserar lite, att de ville sitta ner med bilbranschen och vi ska komma överens om hur det här ska lösas.
Mm.
Det kan man säga, invändning mot det är väl att de ska ju sitta ner med en väldigt stor bransch som är väldigt konkurrensutsatt. Alltså de konkurrerar ju med varandra. Så att om Mercedes säger ena saker, så säger ju Audi något annat för att de vill vinna marknadsandelar. Men det var liksom lite planekonomi där, att om vi bara alla kommer överens om hur många bilar vi ska ha, så löser vi det här.
De ville sitta med till exempel Mattias Müller eller?
Ja. Och de tyckte att det var konstigt att inte bilindustrin eller bilbranschen var mer proaktiv. Vilket ju man kan säga att de har helt fel i. För att är det något de är aktiva i, så är det ju det här nya bränslen och drivmedel och styrningar och laddningar och allt det här liksom, som vi pratar om. Bland annat det som Audi visade dem. Och det roliga var när vi kom in på det här. Många är ju för att man ska ha olika skatter. Alltså man ska inte straffa ut de som bor i glesbygden att de ska betala all skatt på bränslet. Utan man ska differentiera resavdraget och ge dem tillbaka lite pengar den vägen. Om du har långt till jobbet och så. Men då tyckte ju Vänsterpartiet att på något vis så ska allt bli rättvist. Allt ska bli lika dyrt och ingen ska straffas. Liksom.
Så vi ska höja boendekostnaden på landsbygden också då med 400-500% för att de ska komma upp i Stockholmsnivåer, är det så?
Det är ideologi också i det där. Ja. Men en som imponerade, nu har jag inte namnet här, men det var ju Miljöpartiet som är också ordförande i trafikutskottet. Jag tyckte hon var väldigt klok och vettig. Så jag tänkte
att Karin Svensson Smith.
Precis, bra, tack. Rädda mig där. Men jag tyckte efteråt att en idé från den här podden är att vi kan ju bjuda hit några representanter och sen ställer vi några 10 frågor till var och en. Så hoppas att de har tid att komma hit och då kan man vara lite mer konkret än vad som blev där. Det var ju man kunde ju fråga om saker men det blev liksom inte så här. Det var mycket debatt liksom och det var inte så konkret kanske. Men de var väldigt kloka och vanliga människor, får jag säga. Det var ju trevligt. Det var mycket dialekter, det var spännande också. Man förstår att trafikutskottet kanske inte är den hetaste utskottet att sitta i. Så man får liksom, det var småländska och skånska och göteborgska.
Vad menar du nu?
Nej, men det var, liksom, det var kul. Det var vanliga människor, vettiga människor. De var mycket kloka saker. Och man förstår att det är inte bara liksom, skrika om att sänka bensinskatten eller höja det ena eller ja men bygg nu laddstolpar. Det är inte bara liksom.
Nej.
Samtidigt vill de inte lägga sig i. Som parkering pratade vi om att man genom att höja parkeringsavgifterna eller försvåra för parkering så försvårar man för bilarna. Men det är ju ett kommunalt beslut liksom och ska vara, för det är där de känner till sin problematik. Och kommunerna kanske vill få in lite pengar. Pratade stadsplanering, vilket ju, de erkände ju att ja, bilen har ju varit norm när vi har planerat våra städer. Och då ser det ut som det gör liksom. Och det får man kanske tänka om. De visade också lite siffror här. Bilsviden hade gjort en undersökning där bland unga, 1000 studerande drygt, fick svara på frågor om bilism och sånt. Och då kan man ju se att alla, eller en väldigt, väldigt stor del, ville ha äga eller ha tillgång till en bil. Mycket större del än vad man kan tro ville äga den själva. Väldigt många ville eller har tagit körkort. Så det här man pratar om peak car, alltså att antalet bilar har nått toppen nu och att nu kommer det bli färre bilar och sånt och att folk vill köra annat liksom. Men det verkar helt fel.
Ja, vi går mot ett år med rekordförsäljning.
Vi går mot ett år med rekordförsäljning och om man lyssnar på de här ungdomarna mellan 18 och 24 så kommer det fortsätta så.
Du är ju själv ungdomar.
Ja, de har inget körkort men de håller på att traggla och ska ta. Men jag tror att de förstår att de behöver. Och de pratar mycket om att vissa partier vill ju att det här ska ingå i eller vara en del av CSN. Alltså man ska kunna låna pengar till sitt körkort.
Okej.
Vet jag inte om det är en bra idé, men det pratas lite om det. De pratade också om det här statistiken som säger att färre i vissa unga åldrar, att färre har körkort. Men det trodde de hade mycket med invandring att göra. Att det kommer väldigt många personer från andra länder. De kommer hit och är relativt unga och inte har körkort. Och det tar tid att etablera sig i samhället och skaffa körkort. Så då får man liksom en försening. Det är därför kanske det är få 22-åringar som har körkort. Ja, men det är en stor andel som inte har varit i landet så länge. Och där pratade bland annat Centerpartiet klokt om att det här blir ju en integrationsfråga och en att ha körkort är ju också ett sätt att kunna lättare få ett jobb. Och har man då kommit hit och inte har råd eller möjlighet att ta körkort, så kan man ju inte få jobb. Och då blir det en då skiljer vi på människor och människor där.
Mm. Bilbranschen har ju pratat rätt mycket på sistone om att antalet körkort ökar ju i Sverige. Och det har mycket att göra med folk som är hitflyttade, som har börjat komma in i samhället, som har börjat tjäna pengar. Och det påverkar också bilförsäljningen sen då. Med fler körkortet, så fler vill köpa bil.
Ja, men det blir en liten fördröjning. Det är inte som när vi var 18, så att säga, att vi alla 18-åringar ska ha körkort. Mm. Vi ska prata om en annan intressant sak. Vi har ju haft en gäst här från ett försäkringsbolag.
Ja, man ska försäkra bilen också, ja.
Ja, det kommer ganska snabbt in på när man köper den där. Mm. Så bör man ju försäkra. Men de har lite kul grejer på gång, det här försäkringsbolaget. Och så vi ska lämna över till en intervju med försäkringsbolaget. Och så får vi höra lite kul nyheter där. Så varsågoda. Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står idag i vår poddstudio här på tidningen med en gäst. Och jag ska be gästen faktiskt presentera sig själv.
Hej, Torbjörn Andersfors från Moderna Försäkringar.
Och anledningen till att Torbjörn är här är ju då bland annat att ni ska lansera en ny app.
Ja, det stämmer.
Kolla lite grann på hur vi kör. Och rent allmänt så är ju bilförsäkringen ett trevligt ämne att prata om. Ett aktuellt ämne för alla som äger en bil. Och ja, vad har vi? 4 miljoner bilar?
Ja, någonstans där.
I Sverige. Så 4 miljoner potentiella försäkringstagare för er.
Precis.
Ja. Men berätta om den här appen. Jag har ju fått den installerad sedan en vecka och provat lite. Men du kan börja med kort berätta vad den handlar om.
Ja, det hela handlar ju om att vi tycker att det finns en hel del kunder som kör säkert och betalar för mycket i premie. Man betalar alltså för de som kör lite för fort och lite för vårdslöst. Det vill vi ändra på genom den här appen. Man köper en moderna smartförsäkring, laddar ner appen och ansluter försäkringen till appen. Och sen så innan körning så slår man igång sin app och då registrerar den hur man kör. Så kan man få upp till 15% rabatt på den.
Det är så alltså att idag så kategoriserar ni försäkringstagarna som de flesta bolag gör efter ålder och var de bor och kön och lite sånt.
Kön är inte
använt.
Nej, men ålder och var man bor och hur länge man haft körkort.
Hur länge man haft körkort.
Ja, den finns också med. Och hur långt man kör såklart och vilken omfattning man har.
Ja.
Och nu kommer också den här biten in när man via sin app kan registrera hur man faktiskt kör och få med det. Så vi kan se att man är en mer försiktig bilförare.
Och du nämnde att man kan få 15% rabatt, men det kan inte bli dyrare.
Nej, det kan faktiskt inte bli dyrare, utan uppfyller man inte kriterierna för att få rabatt, då hamnar man på normalpris igen. Så att det här, vi ser det som att vi kör med moroten och inte med piskan.
Nej. Vad är det som den registrerade, du pratar om hastighet, den går mycket på hur fort man kör då, men vet appen om var jag är någonstans och vilka begränsningar som gäller?
Ja, vi uppdaterar mot Vägverkets trafikdatabas, så att det är koll på vad gällande hastighetsbegränsning är, och så kan man mäta vi mot det. Sen mäter ni också acceleration, inbromsningar, hur man svänger, sådana bitar.
Okej. Okay. Och den databasen, den uppdateras då om det är vägarbeten?
Ja, den, ibland så ligger den lite efter, men det tar vi hänsyn till i vår bedömning. Så att vi har med det i bedömningen, att det kan finnas de bitarna.
Och jag har ju provat appen och det var ju inga problem att köra den samtidigt som man har andra appar igång om man vill lyssna på något. Eller,
nej,
eller
det ska
ha
inte vara.
Igång och sådär, så att den jobbar på i bakgrunden.
Ja.
Men var det någon begränsning om hur långt man behöver köra för att den ska registrera? Eller?
Ja, det är ju, för att man ska kunna få rabatt så vill vi ju att man ska köra en viss sträcka, och den sträckan är 50 mil per halvår. Så att under den första perioden, som då är instegsperioden där man då får 10% rabatt, då måste man köra 50 mil ett halvår. Och sen efter det så måste man köra 100 mil per år för att kunna komma upp i att få rabatten, helt enkelt.
Okej. Men den registrerar även om man åker runt kvarteret? Ett par hundra meter så.
Ja, den registrerar så fort man slår igång den, så börjar den registrera. Ja. Men man kan ju välja att inte ha igång den också om man bara tänker köra runt kvarteret.
Ja, precis. Det var frivilligt att starta den liksom. Och det upptäckte jag att man måste ju faktiskt starta starta. Kom ihåg att starta den.
Ja, det måste man.
För att, att den ska börja jobba såklart. Mm. Men ni har gjort lite undersökningar innan då ni kom fram till det här förstås. Är det...
Ja, alltså det vi har gjort är att vi har tittat runt om i världen och ser att det här är stort i andra länder. Och vi vet ju genom undersökningar, då jag tror det är en Deloitte-undersökning, att folk tycker det är intressant och är villiga att mäta sitt trafikbeteende mot att man får någonting för det. Och det tycker det är dags att det här kommer till Sverige nu.
Ja, har ni kollat om det, hur många är det som tror att de ska få rabatt? Alltså som tänker, ja men jag kör ju väldigt lugnt, jag kommer ju absolut att få rabatt.
Vi har inte kollat det på det här, men den allmänna uppfattningen är ju faktiskt, när man pratar med folk, det är att alla kör bättre än snittet, så att det blir väldigt intressant att se hur man uppfattar det.
Jag kan ju tänka mig också att det har en ganska lugnande effekt om man nu är så att man kör lite fort eller lite snabbt så att säga. Inte aggressivt, men aktivt så att man lugnar ner sig lite, tror du?
Ja, det är också någonting som vi tror på att det kommer trigga att folk kör säkrare, snällare i trafiken. Och precis som du så har jag ju testat appen då under sommaren. Och jag ser ju det också, att det blir någon slags en instinkt om att man vill vara lite bättre. Och vi hoppas att det triggar det, såklart.
Har ni lagt in några sådana här eco-driving-parametrar i den?
Inte riktigt.
Du mäter acceleration och inbromsning och så därmed så får man ju.
Ja, så att med ecodriving och den här snälla körningen som ger rabatt, det är i princip samma sak. Ja. Alltså, var lätt på gaspedalen, var lätt på bromsen, sväng försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna.
Jag har ju provat ecodriving och jag har varit med i några sådana här tävlingar kan man säga, där man försöker att köra så snålt som möjligt och man har mätt in på minsta milliliter liksom hur mycket man gör av med. Och det är ju väldigt svårt att vinna de här tävlingarna mot experterna. Men,
ja, det förstår jag.
Men jag tror att man kan komma långt bara genom att ta det lite lugnare.
Ja.
Så kan man sänka förbrukningen. Kanske inte att man blir ecodriving-experten, men att man ändå sänker bra mycket.
Mm. Ja, vi tror ju också att bara använda appen kommer ge den effekten såklart. Att man kommer köra snålare helt enkelt.
Ja. Och ni kommer få väldigt mycket statistik då på hur människor kör. Kommer man att följa upp eller kunna presentera?
Ja, så det som jag vet att det kan finnas lite synpunkter på det, eller man kan tro att vad vi sparar för någonting. Det vi sparar är ju en score på kunden som ger rabatt, och den sparar vi för att kunna ge kunden rätt rabatt, och sen all annan data avanonymiseras innan vi sparar den, så att vi kan bara använda det för analyssyfte, och det är viktigt att komma ihåg. Men det kommer ge oss ett underlag för att förstå bättre hur det här påverkar trafiksäkerheten och sannolikheten för att man ska åka ut en olycka.
Ja, precis. Och vad händer om man råkar ut för en olycka generellt? Är det så att det blir lite dyrare premier efter en incident? Om man är vållande så att säga.
Ja, det är ju alltså, man har ju ofta en självrisk som man betalar. Så att den kostnaden får man ju ta. Och sen så är det ju att vissa bilförsäkringar eller vissa bolag har att det ingår en skadehistorik helt enkelt.
Yes.
Och det är ju för att det är någon slags rättvisa skäl, för att de som krockar mycket ska ju betala lite mer. Så att ja, det påverkar om man krockar mer än vanligt.
Precis. Nu kommer vi in lite på allmänna bilförsäkringsfrågor här, men du nämnde att bilförsäkring är en väldigt stor del av privatförsäkringarna. Det är en väldigt, jag kan förstå att det är en väldigt tacksam del också att sälja in sig på. Det är väldigt konkret och alla ska försäkra sin bil. Och så. Hur stor del av marknaden har ni idag?
Vi har cirka 4% av marknaden.
Så. På bilförsäkringen?
Ja.
Och vad är det som, hur många är det som har helförsäkrat? Är det majoritet eller?
Oj, nej, jag skulle vilja säga att hos oss så kanske det är en 40%.
Så man måste ha trafikförsäkring?
Man måste ha trafikförsäkring.
Och sen kan man lägga på vagnskada och stöld och sånt.
Ja, precis.
Vad är liksom, det här kommer ju vara ett bra särskilt argument för er då, att man kan få 15% rabatt på premien. Vad är det annars som man, vad brukar skilja bolagen åt liksom?
På just bilförsäkring,
alltså,
de är ju rätt lika, så att det är ju mycket i priset och naturligtvis försöker vi sälja in hur bra vi är i skadereglering. Mm. Och sen så har vi ju andra bitar om att vi har generösa tillägg. Och det är det vi säljer på, helt enkelt.
Du, vi pratade också lite innan när vi satte igång inspelningen om, är det så att det blir dyrare och dyrare att skadereglera, alltså laga bilarna, moderna bilar jämfört med äldre bilar?
Ja, det är sant att de moderna bilarna kostar lite mer att reparera. Precis som vi sa, att förr så kunde man ju, var det ju mer plåtskador man kunde kanske knacka ut, och nu byter man en hel front istället. Så att den utvecklingen har gjort att det blir dyrare. Men vinsten i de dyrare reparationskostnaderna är ju människoliven.
Mm.
Så att bilarna och vägarna blir säkrare.
Så att bilarna går sönder istället för människan.
Ja, precis.
Men med autobroms och den här... Många har ju system för att bilen ska bromsa själv i städ. Alltså när det går sakta i alla fall. Att man känner igen cyklar och man känner igen gångtrafikanter. Det borde väl göra att det blir färre olyckor också med sådana här små plåtskador när man bucklar till en skärm eller en front.
Mycket sker ju också i samband med parkering och slår upp dörrar och sådana bitar. Och där har vi fortfarande en stor del. Och sen som sagt, den stora kostnaden blir ändå personskadorna, även om det har gått ner. Och antal döda i trafiken går ju stadigt ner.
Mm. Automatisk parkering kommer ju också, det kanske kan vara något.
Ja, det kan vara något. Nu har vi ju inte sett riktigt fulla effekten av de bitarna, men det blir ju spännande med allt vad det innebär, självkörande bilar i framtiden, på hur det kommer påverka.
Det pratas det också om. Ser ni att ni kan också ge rabatt för om man har valt en bil med automatisk parkering eller autobroms? Alltså att man för många tillverkare har ju de här systemen, men det kostar lite extra.
Mm.
Men har ni så att man så här, jag har köpt en XC90 nu med det senaste alla system och jag har lagt på allting och jag har betalat 20 000 extra för ett safety-paket här.
Mm.
Kan man få rabatt då?
Vi har inte det idag, men alltså, tanken är ju spännande och absolut inte främmande för oss att införa sådana bitar. Alltså, ju mer stöd, desto bättre det blir. Och man kan undvika olyckor även om de små.
Ja.
Så vill vi ju främja det såklart.
För det är ju ett... det kan jag tycka att det kan vara ett problem att många väljer att köpa snygga fälgar istället för automatisk inbromsning eller köassistent. Och som
jag tror det fanns en sån utveckling förut, för några år sedan när ABS-bromsarna kom, att man kunde få rabatt på det. Så att det är absolut inte så att vi är främmande för den tanken. Nej. Att även de här nya hjälpmedlen ska kunna ge rabatt.
Sen finns det ju det är ett annat bekymmer att bilbranschen borde ta, att det kan vara svårt att sätta sig in i exakt vad de olika systemen gör och varför och när de fungerar och inte. Men det kan ju vara en bra utveckling. Vi pratade jag undrar lite grann också om vindrutor. Det kommer ju fler och fler kameror, både i vindrutan och även i fronten på bilen.
Mm.
Påverkar det kostnader? Eller?
Ja, alltså där har man ju sett, speciellt på vindrutor så kan man ju se att de är ju dyra att reparera. De innehåller ju fler saker, alltså allt från värmeslingor, regnsensorer, snart kameror i var och varannan bil. Och det har blivit mycket dyrare att reparera dem, det ser vi helt klart. Och det är därför också vi trycker så mycket på att man ska reparera
laga sitt stenskott.
Ja, precis, i tidigt skede. Och det är ju väldigt billigt nu för tiden att göra det. Och väldigt snabbt.
Ser ni att det ökar också antalet stenskott, eller?
Ja, det har vi också sett. Det kan vi ju se beroende på hur vintern har varit. Vissa vintrar så ser vi att det är ordentligt mycket stenskott.
Det var ganska illa i våras, misstänker jag, eftersom vi inte hade så mycket snö men väldigt mycket sand och skräp på vägarna. Ja, vi har ju en riktigt dålig vägsträcka här mellan Stockholm och Södertälje där det ofta är stenskott, vet jag. Vi har ju en del testbilar som vi hämtar i Södertälje, och ibland så det har hänt mig någon gång att jag åker ut där med en bil som har gått 2 kilometer och så kommer man halvvägs i Stockholm och så smäller det till i rutan och man värsta stenskottet. Det är inte kul. Liksom.
Otroligt irriterande, och så blir man lite rädd också när man kör faktiskt. Det smäller till ordentligt.
Men du menar att det här man lagar, om man är snabb på att laga stenskotten, så håller rutorna längre då?
Ja, alltså då undviker vi att byta dem. För att om man inte lagar så kommer de ju spricka så småningom. Och det gör de ju lätt på vintern, alltså när värmen kommer igång. Så att det är viktigt att lagra de där stenskotten, för det är väldigt tidigt. För då, på dem kan man ju vänta, och ska man byta hela rutan så får man lämna in bilen. Och det är trubbel även för den som äger bilen, såklart.
Är det någon annan utveckling som ni ser på själva bilarna så där, om det är något som är något som börjar bli dyrare att laga, eller är det något som är tvärtom har blivit billigare? Så man ser att det här är ju lite enklare idag.
Nej, inte för jag kan komma på så här på rak arm, utan det är ju lättast faktiskt att registrera det som blir dyrare och krångligare.
Mm.
Nu blir det kanske enklare när man byter delar, men det blir definitivt dyrare av det.
Ja, och vad jag förstod så väntar ni lite på tillstånd här från någon myndighet för att få dra igång stora lanseringen av appen.
Ja, vi är precis i slutskedet på det och inväntar svar, och det ska bli superspännande att få dra igång det här och komma ut på marknaden med det. Nu har vi jobbat med det ett halvår och vi är spända av förväntan.
Det finns ju en av era konkurrenter, de har ju, gör ju mycket reklam för en app där ett barn säger till att nu kommer in i ett område med med skolor och men det vad jag har förstått så kräver det att GPS-systemet är igång eller navigeringen är igång.
Ja, det måste nog vara det. De har väl någon app man laddar ner också, så ska den ändras till barnröst när man kommer in i skolområdet.
Men tror du att det är något att man håller koll på, nu vet ni ungefär var man är eller hur snabbt man kör och så och hur snabbt man borde, men ni, då har ni också koll på liksom var. Oj, nu är vi inne i 30 km område här. Kan det vara något att man uppmanar föraren att ta det lugnt så här? För den här appen finns ingen sån uppmaning.
Nej.
Så att säga.
Nej, precis. Ja. Det som vi har ju tänkt på det och visa på olika sätt, men vi har sagt till oss själva att vi vill att kunden håller ögonen på vägen och följer de hastighetsbegränsningarna, för att det är den informationen man ska ta in, och sen så registrerar vi den efterhand. Men visst, det kanske är en idé i framtiden.
Mm. Ja, den är ju väldigt, hur ska man säga, den fungerar i bakgrunden.
Mm.
Och den är ju inte sådär att den känns som att den övervakar mig, utan det är mer som, ja, men som runkeeper lite grann.
Ja.
När man kommer till mål och stänger av, då ser man, jag körde så här bra eller dåligt. Eller?
Precis, och det är så vi vill se det. Det är ingen övervakning, utan att man mäter sig själv.
Mm.
Och genom det så kan man få billigare försäkring. Och precis som vi sa förut, man kan aldrig få dyrare, så att det finns bara vinster i det.
Precis. Ja, spännande. Det ska bli kul att följa den här och som sagt ta del av lite statistik sen.
Ja.
Så man vet hur olika personer kör, kanske olika man, kvinna, ung, gammal, olika delar av Sverige.
Mm.
Vilka som kör lite snabbare eller inte.
Ja, det kanske finns förvånansvärt roliga statistik att presentera sen.
Ja, som du säger, många tycker ju att de är bättre än snittet på att köra. Så att, jag hörde också att i en undersökning hade några sagt att nej, jag tror inte att jag kommer få rabatt. Några är medvetna om
sina begränsningar. Om det.
Liksom. Eller vill köra snabbt.
Mm.
Men som sagt, då kan man kanske välja att stänga av den.
Mm.
Ja, kul. Och vi får väl hälsa dig välkommen tillbaks då när ni har lanserat och sett lite grann hur intresset är.
Vi kommer jättegärna tillbaka, som sagt. Det ska bli jättespännande.
Och ni som lyssnar, om ni har några frågor om bilförsäkringar så kan ni ju mejla oss eller mejla mig, jan-erik@bergren.expressen.se, så ska vi lova att ge lite svar. För som sagt, bilförsäkringar är ju ett område som vi alla berörs av, i alla fall en gång per år när vi ska betala fakturan. Tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket.
Då var vi tillbaka igen.
Spännande.
Ja, vad har du för bilförsäkring?
Jag har någon slags bilförsäkring.
Det är den här spännande frågan när de ringer så här. Man ligger i tv-soffan och så ringer telefonen och springer man upp. Och så är det någon så här, du ringer från försäkringsbolaget. Och vad har du och när går den ut? Och så, här, och så får man börja rota i sina papper. Och oj då, vad har jag nu egentligen?
Just nu har jag faktiskt bara den här gamla familjekombin stående hemma. Och jag tror faktiskt att jag bara har den halvförsäkrad. Är det så? Jag tror att den bara är halvförsäkrad.
Ja.
Dumt nog.
Det här är ju, men om vi ska dra kort den här appen som man presenterar då, som ska mäta hur bra vi kör.
Mm.
Och därmed ska du kunna få så mycket som 15% rabatt på din försäkring om du kör bra. Och med bra menas ju framförallt att man kör inom hastighetsbegränsningen.
Mm.
Så du slår på appen och hoppar in i bilen och så mäter den din körning, och sen kan du använda det som argument mot bolaget och säga att ja, men jag har ju kört så här bra så att jag vill ha rabatt. Det är ju lite kul.
Verkligen.
Jag har provat den där lite grann. Mm. Svårigheten är att hinna slå, eller komma ihåg att slå på den. Uh-huh. För den slås inte på automatiskt.
Fick du någon rabatt?
Enligt ibland. Inte alltid. När jag körde hem från sommarstugan så fick jag inte riktigt lika grön cirkel. Man får liksom ett litet betyg där när man har kört. Uh-huh. Men man får lite statistik på hur bra man har kört när. Så jag vet inte riktigt hur bra man måste köra under hur lång period. Men det finns en gräns för att man måste mäta ett x antal mil. Och så.
Mm.
Det är klart att man kan ju manipulera det här. Man kan ju köra de här milen så bra man kan. Och, sen, och man kan ju också välja att slå på den. Liksom.
Mm. Det kan väl gå ihop ett gäng så får någon alla telefoner och så ut och köra lugnt lite.
Precis. Ja, det går ju precis. Det går ju i telefonen. Det är där man håller reda på var man är och hur snabbt man får köra.
Mm.
Jag tyckte ändå att det får en liten lugnare effekt. Och det kan nog få många att tänka efter. För det är många som tror att de kör bättre än vad de gör.
Ja. Ja, vi kör ju till exempel jättebra.
Så att man får direkt ett kvitto på hur bra man kör.
Jaha, ja.
Ja. Men ja, vad som är på gång, vi ska väl hålla oss i Sverige tror jag nästa. Nej, du ska till Skövde.
Ja, det ligger väl ändå i Sverige. Ja. Jag ska faktiskt besöka Volvos motorfabrik och få titta på de nya trecylindriga maskinerna som ska byggas där.
Härligt.
Det ska bli spännande. Vad och du?
Jag har inget direkt på gång vad jag vet nästa vecka. Men det börjar vankas lite. De sista körningarna av årets bilkandidaterna ska ju köras här i november. Det är nog Talisman och Kia Optima, är de som jag har.
Ska du köra någon spännande bil här hemma?
Jag kör ju nu en Peugeot 208 och ska byta den till en gasbil från Suzuki.
Spännande.
Mm. Gas tror jag är... Ja, gas är lite underskattat.
Full gas, ska vi säga det?
Biogas, ja. Full gas till nästa vecka.
Då hörs vi.
Tack, hej.
Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dina. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil, Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil-station. Välkommen!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.